Andlighet enligt Platon, Buddha och Jesus. Andlighet är ett tema som har blivit allt mer populärt. Också i vårt land, kanske världens mest sekulariserade land, så har det kommit någon sorts andlighetsvåg. Vi har till och med introducerat ett nytt ord, eller ett nygammalt ord. Man talar ju väldigt mycket om spiritualitet idag. Det är ganska fint och inne och trendigt. Det gör det ganska viktigt, tycker jag, att analysera och försöka tänka efter vad menar vi med andlighet och spiritualitet, och hur har de här stora gestalterna som finns i rubriken, hur har man reflekterat kring andlighet och utformat det? På Kredakademin, där jag jobbar med undervisning, där brukar jag varje år utmana studenterna och säga: ge mig era associationer kring andlighet. Så har vi en gigantisk whiteboard, så får alla gå fram och bara skriva synonymer, associationer. Vad tänker man på? Vad kopplar man ordet andlighet till? Förra året så såg listan ut bland annat så här. Det är alltså då associationer och synonymer till andlighet. Osynligt, själ, ande, känslighet, inre liv, okänt, personligt, mystik, öppenhet, gudslängtan. Jag har gjort det här ganska många år. Jag får liknande ord de allra flesta gångerna. Det är ord som är ganska långt borta från en människas vardagsliv. Man kan inte koppla samman de här med frukost eller med såna här vardagliga saker. Utan det handlar om en alldeles speciell dimension av mänskligt liv som är vag, lite svåråtkomlig, som har med det inre, det emotionella att göra. Ja, det var intressant. Det är så som vi tänker kring andlighet. Det finns någon sorts riktning, om man tar alla de här orden, som innebär en riktning bort ifrån den yttre, påtagliga världen. Sånt här. Det är inte så andligt, det är en bänk här. Bort från kroppen, man tänker på själ och ande. Bort från sinnena, det var det osynliga, det mystiska. Bort från förnuftet, det handlade om någon annan dimension. Så det verkar som om vi definierar andlighet väldigt mycket som någonting som kanaliserar bort människan från det här vanliga. Och istället för oss i riktning mot osynligt, andligt, inre, mystisk värld, någon annan sorts dimension. Intressant. Tål att fundera på. Andlighet som någonting som ska öppna någon sorts dörr bort från det här mot något annat. Kan det vara så att trenden idag med andlighet handlar om att det är vanliga? Den här världen har förlorat hela sin mening. Och nu börjar det bli riktigt viktigt att hitta någon sorts dörr mot någon annan dimension. Där det kanske kan finnas någonting som är meningsfullt. Om man tittar i människans historia så är det här ett ganska vanligt sätt att tänka på andlighet. De två första figurerna i rubriken har en liknande sorts inriktning. Låt mig börja med Platon. Och självklart så kan man inte analysera eller gå igenom Platon på något grundläggande sätt. Men låt mig ändå bara skissera några saker som kännetecknar Platons perspektiv. Platon avvisade sin samtids filosofier. Väldigt mycket runt omkring Platon var naturalistisk filosofi. Man såg världen som bestående bara av energi och materia. Och naturalismen, den är ju principiellt sett en form av monism, att allt är ett. Allt är nämligen natur. Så var det många filosofer runt omkring Platon som tänkte. Allt är bara i grunden en och samma sak. Man var monistiskt. Platon reagerar mot det och argumenterar stenhårt för en långtgående dualism. Att vi måste räkna med minst två avgörande faktorer. Allt går inte att förklara bara i termer av natur. Det Platon gör, det är att han klyver världen och människan och kunskapen i två delar. Och säger, ska vi förstå detta som vi är en del av, så kan vi inte bara tala om naturen och kroppen och sinnena. Vi måste ha en annan dimension också. Hela tillvaron klyvs i två delar, det blir dualistiskt. Platons dualism, den ser ut i grova drag så här. Världen i stort är uppdelad i den materiella världen, eller skuggvärlden om vi tar Platons term. Det är den här världen som vi just nu kan känna och ta på. Det är den världen som sinnena registrerar. Det är det som vi finns i vårt vanliga liv. Och sen finns det idévärlden, den andliga, osynliga världen. Platon, liksom Jesus, ger ju en del bra liknelser. Han har ju en liknelse för att illustrera det här. Han tar bilden med grottan. Om man tänker sig ett antal människor som under hela sitt liv har suttit fängslade i en grotta, fängslade med ryggen mot öppningen, och de tittar in mot grottans vägg. Utanför grottan brinner det en eld som kastar sitt ljus in på grottans vägg. Mellan elden och grottöppningen vandrade människor. De kommer att kasta sin skugga på grottväggen. De stackars fängslade i grottan kommer att sitta och se på skuggorna av de här varelserna. Kommer att se deras liv. Det kommer ju utspela sig som en film där på grottväggen. Och de kommer ju tro att det är den verkliga världen. Men det är ju egentligen bara en skuggvärld. Det riktigt riktiga finns ju utanför grottan. Så är människan fängslad i denna skuggvärld. Och det som vi skulle behöva, det är befrielse. Så vi kommer ut ur skuggvärlden till den riktiga världen. Människan är också uppdelad. Människan är också kluven i kroppen som har del i skuggvärlden. Och så själen som har kopplingar till idévärlden. Också människans kunskap är uppdelad. Sinneskunskapen, det som vi får just nu genom våra ögon till exempel, det är en låg form av kunskap. Men det finns då en icke-sinnlig värld som man kan få kunskap om. Ofta betecknar man ju Platon som rationalist, att han har sinnena och sen har han då förnuftet som har kontakt med idévärlden. Och det är ju sant att Platon på många sätt var en rationalist. Men den yttersta kunskapsformen för Platon, det är det intuitiva skådandet. Som blir någon form av mystisk insikt plötsligt i idéerna. Vad skapar det här för sorts livsinriktning? Ja, det skapar ju en inriktning där målet för människan är att söka sig från denna världen till idévärlden. Från det kroppsliga livet till själens och andens liv. Från sinneskunskapen via förnuftet till det andliga skådandet. Det här innebär ju då att man ser ner på, man kommer med nödvändighet att nedvärdera det som vi kallar det vanliga livet. Den här tillvaron. Det som framträder för oss genom sinnena och som vi försöker förstå med förnuftet, det tillhör en lägre värld och vi ska söka en annan värld någon annanstans. Det är intressant att se att den kristna kyrkan genom Platons lärjungar, inte minst Plotinos och det som man kallar för nyplatonismen, så har den kristna kyrkan tagit upp enormt mycket av Platons grundperspektiv. Det är inte svårt om man har tagit på sig platonska glasögon. Om man börjar läsa Bibeln så kan man säga att det finns en liknande terminologi i Bibeln. Man talar om den här världen och en andlig värld. Man talar om kropp och själ. Förstår man de uttrycken platonskt så får man ju också i kyrkan en sån inriktning bort från den här världen mot någonting annat. Man får en andlighet som innebär att man vänder sig bort ifrån skapelsen. Och det har skett i, som jag ser det, alldeles för ofta i den kristna kyrkan. Man har läst Bibeln utifrån platonska kategorier och därmed missförstått bibliska texter. Ett andra exempel, det är Gautama Buddha. Han är ju ungefär samtida med Platon. Aningen tidigare. Vi är tillbaka på 500-talet före Kristus. Platon är på 400-talet före Kristus. Buddha söker den yttersta sanningen om tillvaron. Efter att ha levt i en skyddad tillvaro ger han sig ut på sökande. Han spenderar många, många år av intensivt sökande i den hinduiska andligheten. Utan att hitta det han söker. Det är först när han har gett upp det sökande som han sen når upplysningen. Han presenterar det för oss i Benares predikan. Precis som Jesus har en mycket berömd predikan, bergspredikan, så har ju Buddha en mycket berömd predikan som heter Benares predikan. Där sammanfattar Buddha det som han ser som de djupaste insikterna i tillvaron. Han gör det i de fyra ädla sanningarna. Hans analys av det här livet. Och då är den första ädla sanningen att allt liv är lidande. Buddhas analys är att varje aspekt av människans liv är med nödvändighet förknippat med lidande. Att man kan aldrig komma bort ifrån en lidande aspekt av tillvaron. Att födas är lidande, att dö är lidande. Att älska är lidande, att hata är lidande. Vilken aspekt av mänskligt liv man än analyserar så kommer den att vara förknippad med lidande. Det här är en väldigt pessimistisk livssyn, får man säga. Men det är så Buddha slår fast det. Allt liv är lidande. Han har dessutom upptäckt vad det är som orsakar lidandet. Och det är den andra ädla sanningen. Lidandets uppkomst beror på livstörsten. Det som gör att allt mänskligt liv blir förknippat med lidande är människans begär eller livstörst. Att vi vill leva. När man har upptäckt det förhållandet, att allt liv är lidande och att lidandet beror på livstörsten, begäret, så har man ju förstås redan knäckt problemet. Det är ju alltid så, om man kan analysera ett problems uppkomst, så har man ju redan lösningen hur man ska avskaffa problemet. Så den tredje ädla sanningen, det är ju att lidandets utsläckande sker genom livstörstens utsläckande. Det enda sättet för människan att komma undan lidandet, det är att släcka ner sin livstörst, släcka ner sitt begär. Den fjärde ädla sanningen, det är rent konkret vägen till livstörstens utsläckande. Och det är den åttafaldiga vägen. Det är helt enkelt en metod för människan att börja släcka ner sin livstörst. För att kunna utsläcka den och därmed kunna utsläcka lidandet. Det Buddha menar har kommit till insikt om, det är att han menar sig veta hur hela tillvaron orsakas och hur den kan utsläckas. Han sätter upp vad man kallar för den tolvledade orsakskedjan. Han sätter upp en kedja med 12 länkar. En orsakskedja med 12 steg. Där människan är kallad att steg för steg, länk för länk, utsläcka den orsakskedjan som sätter hela tillvaron i brand. Den låter så här. Den tolvledade orsakskedjan. Genom icke-vetande om sanningen uppstår karmabildande drivkrafter genom vilka ett medvetande uppstår. Genom vilket en psykisk-fysisk individ uppstår. Genom vilka de sex sinnena uppstår. Genom vilka kontakt med yttervärlden uppstår. Genom vilka förnimmelser uppstår. Genom vilka livstörst och begär uppstår. Genom vilket fastklamrande vid tillvaron uppstår. Genom vilket en karmaprocess uppstår. Genom vilket en ny födelse uppstår. Genom vilken åldrande och död uppstår. Det är den här tolvledade orsakskedjan som människan ska gå baklänges och släcka ut steg för steg. Alltså, för att hindra att en ny karmaprocess uppstår ska man upphöra med fastklamrandet vid tillvaron. Begäret, livstörsten. Att klamra sig fast vid livet. Fastklamrandet vid tillvaron ska utsläckas så att livstörst och begär utsläcks. så att förnimmelserna utsläcks, så att kontakten med yttervärlden utsläcks, så att de sex sinnena utsläcks, så att den psykiska, fysiska individen som vi är utsläcks hela vägen tillbaka tills allt släcks ut. Det här kan kännas väldigt främmande för oss som ofta möter buddhism i olika former av västerländska poputgåvor av typen Claes Malmbergs buddhistcentrum i Stockholm eller filmstjärnor som Richard Gere som är buddhister. Deras buddhism är ofta väldigt långt ifrån Gautama Buddhas analys av världen. Där handlar det ju ofta bara om att den västerländskt stressade människan använder vissa avslappningstekniker, vissa fokuseringstekniker för att uppnå en större grad av inre välbefinnande. Men det är ju någonting helt annat än det Buddha talar om. Det som Buddha menar och den klassiska buddhismen hävdar, det är att människans väsen egentligen är ett icke-jag. Här bryter ju Buddha med hinduismen. I hinduismen så kallas människans själ för atman. Men Buddha talar om det som anatman, icke-själ. Vi finns egentligen inte. Det är en illusion att vi tror att vi finns. I buddhistisk filosofi så tänker man sig att det är livstörsten som gör att livet uppstår. Man talar om någonting som heter dharmas, existensfaktorer, som livskraften får att klibba ihop och gör att en existens uppstår. Om vi ska ta en modern bild av hur Buddha tänker sig det, så kan vi tänka oss en film. Den kan man spela upp och det ser ut som om det är riktiga människor som har en historia, de rör sig, de relaterar till varandra, det finns orsak och verkan. Det verkar finnas ett sammanhang i filmen. Men om man riktigt analyserar den här filmen så visar det sig att den består av ett enormt antal små rutor klistrade efter varandra i en lång rad. Och så drar man den väldigt snabbt. Om man klipper isär rutorna så finns inte filmen. Så finns inte gestalterna. Så finns inte handlingen, utan allt faller isär. Eller hur? Så ser de på människans liv. Att egentligen existerar inte vi i någon verklig mening. Det som sker om vi lyckas utsläcka livstörsten, det är att filmrutorna i våra liv kommer att separeras. Och då upplöses allting. Och det är faktiskt människans yttersta mål, att upplösa sig själv. Det här är två exempel på Platon och Buddha, är två exempel på någonting som är väldigt dominerande i människans historia. Nämligen att religion och också ofta filosofi har haft en tendens att föra människan bort ifrån den här världen. Alltså att man säger sanningen och det riktiga livet finns inte här. Utan ska vi komma någonstans så måste vi på något sätt antingen upplösa det här livet eller ta oss härifrån. Alltså kommer väldigt mycket av religiositet och andlighet att vara livsförnekande, att ha en negativ inställning till den här världen. För ett antal år sedan var jag på en stor studentkonferens i Tyskland, 3000 studenter från alla länder i Europa, 44-45 länder. Jag hade talat om det här och jag hade haft som rubrik på det här The Ugly Face of Religion. Religionens fula ansikte. Därför att jag tycker att det här kännetecknar på ett väldigt negativt sätt oerhört mycket religiositet i världen. Så när det var sån här stor konferens med så mycket människor, då kunde man inte precis stå så här och tala, utan man stod på en stor scen. Och alla talarna filmades och det sköts ju på jättestora skärmar där. Så alla skulle kunna se. Jag hade min vana trogen förstås en tjusig PowerPoint-presentation. Och den första rubriken som jag hade var The Ugly Face of Religion. Och jag hade lämnat den till mötesvärdarna och de skulle se till att det fungerade. Det jag inte var medveten om när jag stod där på scenen, det var att de som skötte det här de släckte inte ner kamerorna när de körde upp PowerPoint-presentationen. Och då uppstod detta förfärliga situation att det var en jätteprojektion på mitt ansikte. Och så kom min första PowerPoint-rubrik upp som sa The Ugly Face of Religion. Det var ett hundratal svenskar som var med på den konferensen som fullständigt kollapsade av skratt. En del av studenterna från andra länder, de visade mig något mer respekt. En god vän till mig hade med sig en kamera och lyckades slita fram den och fotografera den här skärmen, så det låg sen under lång tid på Fredos hemsida. Ja, så det är mitt livsöde att i egen hög person personifiera The Ugly Face of Religion. Men det här är, det blev ju en rolig historia för min del, men det här är någonting som jag som är ganska väsentligt för mig, att så mycket av religion, av andlighet, är till sitt väsen livsförnekande. Alltså ser ner på det här livet, dränerar det här livet på dess värde, dess inneboende mening. Jag ser det perspektivet i väldigt stora delar av den kristna kyrkans historia också. Där man har varit influerad inte av Buddha men av Platon. Om man tittar på det Platon säger, så skulle han säga att vårt problem som människor är ett ontologiskt problem. Det har med varandet att göra. Vi är fångna i den här låga världen, den här låga kroppen, och behöver ta oss härifrån. Om man tittar på det Buddha säger, så säger han att människans problem är epistemologiskt. Det är kunskapsmässigt. Vi är lurade av våra bedrägliga sinnen. Och vi är lurade av en illusorisk värld. Vi tror att vi och världen finns. Fast egentligen gör de inte det. Det här är grunddefinitionen när det gäller människans problem i de flesta religioner. Att det antingen är ontologiskt, det är något fel på varandet, eller epistemologiskt, det är något fel på vår kunskap. Om man definierar problemet så, så har man också gett lösningen. Alltså, är problemet ontologiskt, då måste vi härifrån. Om problemet är epistemologiskt, då måste vi upplösa det som sinnen och förnuftet säger oss. Den tredje gestalten i rubriken är Jesus från Nasaret. Han lever 400-500 år efter Buddha och Platon. Han framträder i Israel och framträder där som en skrifttrogen jude. Och när jag ska presentera hans synsätt, så kommer jag faktiskt inte att börja med ord som är direkt ifrån honom. Därför att Jesus själv i sin undervisning kopplar sig på ett definitivt sätt till den judiska förståelsen av tillvaron. Han kan säga så här i Johannes 5, Jesus alltså: om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig. Om ni inte tror på vad han har skrivit, hur ska ni då kunna tro på vad jag har sagt? Jesus sätter alltså Mose som en förutsättning för att man ska kunna förstå och ta emot Jesu eget budskap. Alltså vill jag börja med Mose, därför att det utgör grunden för Jesu livsförståelse. Det spännande med judendomen, det är, tycker jag, hur den börjar i första Mosebok med beskrivningen var allting kommer ifrån. Bibelns första kapitel innehåller åtminstone tre punkter som är väldigt tydliga. Det hävdas att det finns en Gud som har skapat allting som finns. Att från början fanns det ingenting, och genom sitt ord lät Gud energin och massan, tiden och rummet, allt som existerar, blir till. För det andra så understryks det att allt det som Gud har låtit bli till är gott. Det är ju en refräng som återkommer i Bibelns första kapitel. Efter varje skapelsemoment gör Gud själv en utvärdering av det han har skapat. Han ser på det och säger: det är gott. Det är gott. Sex gånger kommer det efter varje moment i skapelsen. Och sen tittar Gud på helheten. Allt sammanlagt och säger, och se, det är mycket gott. För det tredje så markeras människans särställning och unika position. Det markeras på fyra sätt i Bibelns första kapitel. Hela skapelseprocessen när Gud steg för steg skapar och ordnar upp universum leds fram till den här punkten då människan ska skapas. I en mening finns allting till för människan enligt texten. För det andra så har Gud hela vägen i skapelsen bara sagt och det har blivit till. I vers 26 så stannar hela texten upp. För Gud säger inte det blir till. Utan Gud kommenterar i förväg det han nu ska skapa. Vilket är en väldigt stark markering att nu kommer det något mycket speciellt. Gud säger, låt oss skapa människor till vår avbild. Och sen, när han har förannonserat, när han har gett trailern, så kommer skapelsen av människan. För det tredje så ges människan status av att vara Guds avbild. Vilket ju förstås i sammanhanget är en hänförande beskrivning. Alltså den Gud som bara genom sitt ord har skapat hela universum skapar en liten varelse och säger att detta är en bild av vem jag är. För det fjärde så får människan herravälde över hela skapelsen. Gud säger, råd över skapelsen. Lägg den under er. Så det unika med människan markeras på de fyra sätten. Det här innebär ju att enligt första Mosebok så är det här livet oerhört viktigt. Människan, sådan hon är som en psykisk, fysisk individ, kan betecknas som Guds avbild. Det här innebär ju ett livsperspektiv där livet som sådant är laddat med mening. Människan är en bild av Gud, så meningen med ett mänskligt liv måste ju vara att måla en bild av den Gud som är ursprunget till allting. Att varje litet människoliv ska bli en bild av den skapare som har gett henne livet. Sägs uttryckligen att Gud välsignar människan. Alltså att Gud vill människans existens. Det finns en Guds välvilja och välbehag över människan. Det säger ju någonting om livets betydelse och vikt. Gud ger människan i uppdrag att föröka sig. Utan att Gud gillar människor. Han vill se många. Han har skapat bara två. Men han önskar att hela jorden ska bli full av människor. Och Gud ger människan i uppdrag inte att ta er nu från den här hemska materiella världen. Försök nu upplösa er egen existens genom att släcka ner er längtan efter liv. Nej. Låt det bli mer liv på jorden. Föröka er. Och inta den här skapelsen. Råd över den. Regera över det som jag har gett dig. Om man fortsätter att läsa i det som Mose skriver. Och som för Jesus då är utgångspunkten om man ska förstå Jesus själv. Så i kapitel 2 så får man ett fördjupat perspektiv. Om ni har läst första Mosebok 1 och 2 så kan man se att det andra kapitlet, det berättar om delar av samma händelseförlopp. Så det blir som en repetition. Men gör det ur en helt annan infallsvinkel och med ett helt annat berättarform. Den litterära genren är helt annorlunda. Kapitel 2 är berättat i väldigt naivistiska, barnsliga termer. Kapitel 1 är Gud, den mäktige skaparen som bara genom sitt ord låter universum bli till. Kapitel 2 så är Gud som en skulptör som av stoft från jorden skulpterar fram människan. Men i det här andra kapitlet med den här helt andra litterära genren så kommuniceras ändå några väldigt viktiga saker om människans liv. Det berättas om hur Gud skapade människan. Han formade henne av markens stoft och han kysste henne till liv. Personligen blåste Gud liv i människan. En väldigt intim bild av hur Gud inte på avstånd låter någonting bli till. Utan på ett personligt sätt ger liv åt människan. Det berättas att Gud inte bara skapade en god skapelse, han förberedde en alldeles speciell plats för människan, Eden, som betyder ljuvlighet. En plats som kännetecknades av att Gud var där. Det är en signal om att Gud önskar gemenskap med människan. Att Gud vill vara på den här jorden med människan. Det finns en mycket generös inbjudan från Gud. Ni får äta av alla träden. Gud inbjuder människan att ta del av skapelsens rikedomar. Med ett undantag. Ni får inte äta av det som kallas kunskapens träd, på gott och ont. Människan får i uppdrag att bruka och vårda trädgården. Adam får i uppdrag det som Linné gjorde väldigt långt senare. Nämligen Adam fick kategorisera djuren. Och så finns det en mycket stark betoning av människans behov av gemenskap. Helt chockerande sägs det på ett ställe att Gud tittar på skapelsen och konstaterar: det jag har gjort är inte gott. Kapitel 2, är det så? Från Guds mun sägs det: det är inte gott. Trots att kapitel 1 har hela tiden sagt: det är gott det Gud har gjort. Det som inte är gott, det är den situationen när Gud har skapat Adam. Och Gud, Adam har bara Gud. Och det är inte tillräckligt för Adam. Så leder Gud fram alla djuren. Men det är heller inget som motsvarar vem Adam är. Det här är enormt intressant. Gud är inte tillräcklig för Adam. Det är inte gott att Adam har bara Gud. Jag tror inte poängen är att det skulle saknas någonting hos Gud. Men jag tror poängen är att texten vill markera att människan är skapad av Gud sådan att människan behöver medmänsklig gemenskap. Även om Gud i sig är allt vad en människa i evighet behöver, så är människan gjord sådan av Gud att människan behöver någon som är som hon. Och så skapas Eva, kvinnan. Och mannen sjunger en lovsång: äntligen någon som är som jag. Detta är ben av mina ben, kött av mitt kött. Detta är en sån som jag. Någon som motsvarar mig. Och så slutar texten med en bröllopsscen, kan man säga. Att därför ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. Så står det att mannen och kvinnan var nakna och de blygdes inte för varandra. Det är inte en nudisttext, tror jag. Utan det handlar om att det fanns en verklig öppen gemenskap. Betoningen ligger inte på avsaknaden av kläder, utan på frånvaron av skam. Det som vi människor så ofta kämpar med, eller hur? Alltså att inte våga vara öppen i det innersta, därför att man är full av skam. Det här är ett mycket intressant perspektiv på livet. Alltså, livets mening ligger i att leva här, på planeten jorden, i gemenskap med människor och i gemenskap med den Gud som har skapat detta. Själva tanken på att man skulle ta sig från Edens lustgård är ju ur första Moseboks perspektiv helt omöjlig. Att man skulle försöka upphäva sinnena och förnuftet, eller rymma ur sin kropp, eller försöka ta sig till himlen, det är ju helt omöjliga tankar. Om Gud vill att människan skulle vara i himlen, skulle han förstås ha skapat henne där. Uppenbarligen vill Gud att människan ska vara på jorden. Så det perspektiv som ligger bakom Jesu undervisning, det är att andlighet, gemenskap med Gud, ska uttryckas i den här världen i och med kroppen och sinnena och förnuftet i relation till andra människor. Alltså att andlighet inte ska föra oss en millimeter bort från det här livet, utan den ska gestaltas här. I grunden är det inte människan som ska ta sig till Gud, utan en Gud som vill vandra med människan i trädgården. Mose har också en analys av problemet. Men hans analys är inte ontologisk. Hur skulle den kunna vara det? varandet kommer ju från Gud. Det är inte heller epistemologiskt. Sinnen och förnuft kommer ju från Gud. Utan den analys som Mose har, det är en moralisk analys. Det som har skett och som har gjort att någonting har gått snett, det är inte att människan har fallit från himlen till jorden. Människan var här från början. Det är inte att människan har varit ängel och nu har blivit kropp. Människan var kropp från början. Nej, det som har hänt är att den goda relationen mellan Gud och människa har gått sönder. Att det har skett ett uppbrott. Det är en vänskap som har avslutats, som innebär att det finns en moralisk skuld. Det är någon som har svikit en relation, och det är människan. Och när en relation har svikits så uppstår det skuld. Alltså är Mose analys av människans problem, det är att den är moralisk. Den är inte ontologisk, inte epistemologisk, den är moralisk. Det är därför som i resten av de judiska skrifterna och i Nya testamentet så heter lösningen alltid försoning. Därför att den är lösningen på ett moraliskt problem, skuld. Utifrån det här perspektivet så blir det mycket intressant att läsa evangelierna som handlar om Jesus. Därför att om man tittar på Jesu liv och Jesu verksamhet, så innebär den på alla punkter en bekräftelse av det skapade livet. Evangelierna berättar om en människa som blev till i en kvinnas liv. Förvisso berättas det att det är en övernaturlig tillblivelse. Det finns ingen sädescell från en man. Men efter den övernaturliga tillblivelsen så berättas det om ett foster som utvecklas i en kvinnas liv. Om ett barn som föds. Om en person som växer till i mognad och vishet. Som lär sig att tala arameiska, lär sig läsa hebreiska, som förvärvar olika färdigheter som människor förvärvar, som lär sig ett yrke, blir snickare, och som beskrivs som en verklig människa som sover och gråter och äter och dricker och talar och fylls av jublande glädje och vredgas över det onda. Alltså en person som lever i det här livet. När han i 30-årsåldern framträder i sin offentliga verksamhet, så kallar han inte människor att lämna det här tillvaron. Han bygger inte upp ett kloster och säger, kom nu ska vi dra oss undan för att hitta någon sorts inre upplysning. Det som kännetecknar Jesu verksamhet, det är att han driver ut onda andar, befriar människor från vad han betraktar som ont inflytande. Han helar de sjuka så att människors kroppar återställs, så att man igen kan börja leva i ett kroppsligt liv. Han innesluter människor i gemenskap. Det är en av de starkaste sidorna, hur människor som har varit ställda utanför bjuds in i relationer igen. Han renar religionen så att det blir en plats för bön, där människorna alltså kan kommunicera med Gud, inte en försäljningsplats. Han har makt över den hotfulla naturen, så att han råder över naturen. Stilla stormen till exempel på Genesarets sjö. Och framförallt så hävdar han att han har makten att förlåta synder. Det finns ju några väldigt laddade scener där Jesus säger det. Jag kan lösa ditt moraliska problem. Dina synder är dig förlåtna. Han påstår alltså att han kan rätta till det svek som finns mellan varje människa och Gud. I undervisningen så talar Jesus om kärleken som det viktigaste. Att älska Gud över allting och att älska sin nästa som sig själv. När hans lärjungar frågar honom om hur de ska relatera till Gud, de kommer att fråga hur ska vi be. Så lär han dem inte en mystisk meditationsform. Så här ska ni kunna komma bortom ord och tankar och begrepp och förnuft. Inte alls. Han lär dem en mycket innehållsrik bön. Fader vår. En bön som är med mänskligt språk, som är tankemässigt rik, som inbegriper relationen till Gud, men som också inbegriper hela det vanliga livet. Ge oss idag vårt dagliga bröd. förlåt oss våra synder så som vi vill förlåta och ha hela relationer oss emellan. Under hela sin offentliga verksamhet så pekar Jesus fram mot den punkt där han menar att han själv ska lägga ner sitt liv för att betjäna mänskligheten. Och trots många varningar så tar han sig till Jerusalem, han låter sig tas till fånga och han låter sig avrättas. Och hans egen förståelse av det som sker på korset, det är inte att det är ett misslyckande, alltså att ett vackert liv slutar i en väldigt tragisk, på ett väldigt tragiskt sätt. Utan han ser det ju själv som att det är det nya förbundet i hans blod. Ett förbund till syndernas förlåtelse. Alltså att det är lösningen, den yttersta lösningen på människans moraliska problem. Och sen berättar evangelierna om Jesu uppståndelse. Att Jesus uppväcktes av Gud till ett kroppsligt, fysiskt liv som människa. Där Jesus äter efter uppståndelsen. Där de rör vid Jesu kropp. Alltså där uppståndelsen inte innebär att Jesus lägger av sig sin mänsklighet, utan han är sann människa. Alltså kan man se helt konsekvent i evangeliernas beskrivning av Jesus att det är en bejakelse av det som Mose talade om. Precis som Jesus själv sa att om ni inte tror på Mose kan ni inte tro på mig. På ett mycket intressant ställe i Matteus 19 så talar Jesus sedan om världens återfödelse. De flesta tror jag har en uppfattning om att Jesus och kristna tänker sig att den yttersta framtiden det är att äntligen komma från den här jorden för att komma till himlen. Men det är faktiskt inte vad Jesus eller Nya Testamentet talar om. Jesus talar om att den här världen ska födas på nytt. Paulus kan tala om att den här skapelsen nu är lagd under förgängelse på grund av människans svek. Har tomhet och förgängelse kommit över världen. Det finns, döden finns här. Men en dag ska skapelsen befrias och nå samma frihet som Guds barn får när de förhärligas. Så slutar hela Nya Testamentet med hur aposteln Johannes ser en ny himmel och en ny jord. Och det nya Jerusalem som kommer ner från himlen till jorden. Och så beskrivs framtiden på den nya jorden. Som faktiskt är ett upprättat Eden. I Bibelns sista kapitel dyker en sak upp som inte har funnits sedan kapitel 3 i Bibeln. Nämligen livets träd. När människan svek Gud så drevs människan bort ifrån den här platsen, Edens lustgård. Där livets träd stod. Nu på den nya jorden står igen livets träd och människan har tillgång till livet. Som jag ser det är det en total kontrast mellan de grundläggande perspektiven hos Platon och Buddha och väldigt mycket av religiositeten i världen och det perspektivet som finns i den judisk-kristna traditionen. Som inte är livsförnekande utan i högsta grad livsbejakande. Som säger att livet ska levas här, inte någon annanstans. Att andlighet handlar om att komma rätt i relation till Gud, inte ta sig någon annanstans. Att det yttersta problemet är moraliskt. Och att lösningen därför är försoning. Och utifrån den försoningen kan man sedan börja bejaka livet. Här är kontrasterna oerhört stora. Vilken katastrof det är, tycker jag, att så mycket i kyrkans historia inte har hållit rent mellan de här olika perspektiven. Utan man har valt att ödelägga det bibliska livsbejakande perspektivet med så mycket livsförnekande influenser från bland annat Platon. Okej, sätter jag punkt här. Så, väldigt kortfattat de tre personerna. Jag har inte på något sätt kunnat göra rättvisa åt vad de står för förstås. Men som en utgångspunkt för reflektion och för samtal så tror jag att det kan vara